Har vi bara spela in?
Nej.
Jag sitter här på tavlan. Sträck och så tryck. Smyg trycker han på inspelningsknappen.
Ja, hej och välkommen till Agilpodden, avsnitt nummer
18.
Ja, bra. Det är det.
Mycket välkomna.
Mycket välkomna. Idag är vi själva.
Ja.
Ingen gäst.
Nej. Nu ska vi ranta.
Ja, nu ska vi ranta.
Nu får ni hålla i er.
Vi ska prata agil rekrytering idag faktiskt.
Ska vi verkligen.
Men innan vi går in på dagens ämne så kanske vi ska bara göra en liten utmaning till våra lyssnare om Run Street då.
Ja, kör. Det är Eriks grej där.
Ja, det är det. Alltså, runstreak är egentligen, löpning är, vi ska säga det, löpning är ett intresse för oss båda.
Mm.
Du är nog mycket bättre att löpa än vad jag är, Dick, men jag försöker i alla fall löpa lite också. Och nu gör jag en grej som heter runstreak. Det innebär att jag ska springa varje dag en viss distans då. Egentligen om man följer grundreglerna så är det 1,6 km om man ska springa varje dag.
Mm.
Men jag hotar upp det lite och kör minst 3 km om dagen.
Mm.
Och andra regeln är att man måste vara ombytt då. Alltså man måste ta på sig löparkläder och sånt. Så det, man får inte bara springa lite i bussen och springa lite på så är det klart. Liksom, utan det ska vara sammanhängande. Ett löppass som ska vara minst 3 km. Men det får gå hur långsamt som helst. Du får inte gå det. Men du kan springa liksom i 7:30 tempo om du vill.
Mm.
Okay. Och sen ska man bara försöka hålla i så många dagar som möjligt egentligen.
Mm. Det är resten själva av livet.
Ja, kanske. Ja. Nej, jag menar, det blir ju ganska mycket distans då. Jag menar, springer man det här så blir det ju 2 maraton på en månad.
Mm.
Så man bygger ganska mycket distans i benen. Det är väl det som är själva tanken med det liksom. Så jag kör. Jag skämtade. Jag var nära på dag 2 faktiskt. Jag var väldigt, väldigt nära. Men jag lyckades. Så nu är jag på dag 4. Och nu har jag nog nästan lyckats övertyga att Dick kommer börja här också.
Ja, jag ska känna efter lite.
Klockan är just nu 20:39. Så när vi är klara med detta så hinner du fortfarande. För midnatt är ju liksom själva deadline då.
Ja, jag ska känna efter lite på det.
Ja. Och om ni hakar på så får ni höra av er så vi vet om att precis. Ni håller på också.
Det ska nog inte bli en renodlad träningspodd där. Men vi är ju agila så det kan smygas in lite olika saker.
Ja, väldigt.
Dag, jag heter Dick och du heter Erik.
Ja.
Har hon nämnt så här nu. Och så. Dagens ämne är agil rekrytering.
Mm.
Då ska vi prata om hur man kan rekrytera agilt.
Ja.
Eller så att det passar in i en agil kultur.
Ja, kan man säga. Ja, verkligen. Traditionellt, alltså min erfarenhet och sådär, det är ju liksom att det finns ett rekryteringscenter. Som då kanske det man gör om man är chef då, som det ofta är traditionellt, som gör själva rekryteringen.
Mm.
Så skriver man någon form av annons som man då skickar till rekryteringscentret som kanske putsar upp den lite och så skickar man ut.
Och sen, tycker jag att du försiggår lite. Om det ska vara supertraditionellt så skriver man faktiskt, men det kanske du aldrig har tvingats göra. Då skriver man faktiskt en kravspes.
Ja, jag har faktiskt hoppat över det.
Men som då ska ligga som någon slags grund i den där stackars annonsen. Det vill säga man skriver samma sak fast lite, inte lika trevligt eller vad man ska säga, lite mer sakligt då.
Mm.
Och det dokumentet fyller ju då ett extremt lågt värde som ni kanske hör på mitt tonfall här nu då.
Och därav så har inte jag skrivit det.
Ja, precis. Exakt. Men så kan det börja i alla
fall. Ja. Och sen så förväntar man sig helt enkelt att folk söker på den här annonsen då. Man kastar ut den kanske på sin hemsida eller på olika så här, jobbsökarsajter som Monster och allt vad det heter, Blocket och allting har ju det där.
Så väntar man till sista ansökningsdag har gått och sen ska man välja den som är bäst.
Ja, och då ringer man upp och frågar om man kan komma på en intervju.
Mm. Och då har de ofta redan fått jobb.
Många gånger är det så.
Nu för tiden.
Många gånger är det så. Nej, men det är väl så det går till. Och sen så kan det här ske med massor med HR-verktyg och så vidare då.
Mm, mm.
Det som kan vara intressant att veta om man själv aldrig har suttit i en rekryterande sits, det är ju att många gånger så ser man ju också hur många gånger den här individen har sökt jobbet innan.
Mm.
Det är ju jätteintressant att se.
Mm.
Alltså om man ser då att okej, den här personen har sökt jobb på ditt företag 147 gånger innan och söker nu ytterligare en gång.
Mm.
Då kan man ju börja bli missnittsam varför 147 gånger den inte har fått de jobb de har sökt och sådär.
Mm. Mm.
Så det kan man tänka på om man sitter och spammar något företag med samma annonser och sånt där. Men annars är det inga hemligheter.
Hej. Hur kan man göra istället då?
Ja, om man ska fräscha till lite. På Agila Sverige, vi nämnde det som snabbast i Agila Sverige-avsnittet tror jag.
Det var nog en av dem vi gillade, precis, som vi tog upp.
Exakt, men det var nog det i Göteborg som jobbade med att man lägger ner rekryteringen på teamet istället.
Just det.
Mm.
Och de hade ju delvis gjort det så att säga. De lät inte teamet riktigt ta alla grejer, men det var ju väldigt inspirerande att höra att de hade kommit igång.
Ja, verkligen.
Vad ser vi för fördelar med det då?
Mm. Det finns ju en del såklart. Det som är stor fördel är ju att det är ju själva det är teamet som vet vad som behövs oftast.
Mm.
Alltså vilken kompetensglapp är det vi saknar. Det kan vara svårt för chefen att förstå liksom.
Mm.
Så på så sätt så har ju teamen en större möjlighet att hitta rätt person liksom.
Det har jag märkt när jag själv nu skriver annonser ibland, eller peppar för att de ska skrivas och så, att jag blir ofta väldigt hungrig att fråga en teammedlem i alla fall.
Ja.
Just det, vad det är för slags kompetens man behöver.
Precis. Ja, men så är det.
Mm.
Men den största kanske eller positiva grejen med att göra, med att lägga hela rekryteringen på teamet, det är ju att personen som blir rekryterad lär ju känna teamet i rekryteringsprocessen.
Mm.
Så det gör ju att den här introduktionsplanen kanske inte behövs.
Nej, precis.
Utan när den personen kommer så är den efterlängtad och säger, ja, nu var kul att du är här, äntligen, vi har verkligen längtat att du ska komma.
Mm.
Kom in nu, här är alla du har redan träffat. Mm.
För i old school så kan det ju vara lite så att chefen letar upp sin favoritkandidat, rekryterar den, gör en introduktionsplan, dagen kommer, så kommer man där med den, ja, det här är Kalle som ska börja här i era team liksom.
Och så teamet vet inte ens om att det ska börja. Eller någon.
Kanske att det ska börja någon, men så här, titta misstänksamt på den här personen och kan den här verkligen något? Vad är det nu chefen har släppa hit
liksom? Och jag har inte tid, jag måste ju koda det här, jag har inte tid att lära upp den här personen. Nej, men absolut.
Om man själv valt så är man ju väldigt sugen på att se till att det blir rätt förutsättningar för att den ska komma in sen liksom.
Exakt, för man får ju ett automatiskt ansvar.
Mm. Eller hur? Nu har vi nästan berört den andra faktorn också, att förankringen blir ju per automatik så att säga.
Ja, det blir.
Det blir inget problem med det, att man ska förklara varför man har valt just den personen, för att de alla har valt tillsammans så är inte det någon fråga längre.
Nej, exakt. Och vi kanske bara ska gå in lite på vad menar vi med teamet rekryterar självt. Det vi egentligen, om man hårdrar det, så är det ju, man kan ju ta bort, för det finns vissa juridiska saker. Alltså en team kanske inte kan skriva på ett avtal, utan det måste någon HR-person på företaget göra, för det är liksom ett juridiskt bindande kontrakt. Mm. Men egentligen allt annat, alltså som att då läsa, skriva annons om man nu vill göra det, läsa igenom CV:n som kommer in, göra alla intervjuer.
Mm.
Det kan ju teamet göra då. Mm. Helt enkelt. Så chefen behöver egentligen inte göra någonting.
Nej.
Utan man kan lägga ner i princip allt på teamet.
Ja. Det är det här om man har någon sekretesstanke kring annonserna, om interna människor söker och räknar med att det inte ska komma ut och så vidare. Då får man ju lite ta ställning där om man vill kanske att någon chef kollar igenom det först eller något sånt där.
Mm.
Eller om man helt enkelt pratar ihop sig väldigt tajt om det, att man verkligen inte ska sprida det så att alla håller samma sekretessnivå.
Ja, men det är sant.
Men det får man ju ta ställning till.
Ja.
Men är det externa sökande så är det väl ofta inte en lika viktig fråga.
Nej, precis. Och sen det man kan göra då, teamet får ju bestämma själva här. Jag menar, vill de bara skicka iväg en person som intervjuar, eller två personer, eller om hela teamet, sex pers vill komma, så är det väl okej liksom. Det man kan tänka på, eller det som var en lärdom från Odea, det är att man förbereder den kandidaten man ska ta in på att en rekrytering kommer gå till på det här sättet.
Mm.
För det kan vara chockande annars om man kommer som kandidat och ser på att det sitter sex pers där och ska intervjua dig.
Klart.
Och du tror du skulle träffa kanske en HR eller någon chef liksom. Samma sak, du kanske vill gå in och ta en stentuff lönediskussion det första du gör.
Mm.
Och det kanske teamet inte har en aning om.
Utan nej. Om att det råkar ha gått i jobba med lönetransparensen och sånt där också då.
Ja, precis.
Men om man inte har kommit så långt.
Nej, så det kan vara bra att förbereda kandidaten som kommer på liksom att okej, den här rekryteringen kommer ske av ett team och så här kommer det gå till.
Men det skulle ju kunna framgå redan i annonsen tycker jag.
Ja, verkligen.
Vi sök, alltså att det verkligen så det är övertydligt att det är teamet och teamet har skrivit under annonsen nästan.
Ja, det är ju skitball. Det är en bra idé till och med.
Ja, det är precis, det är ju verkligen en bra idé. Jo, det var det jag tänkte på också, att om man har såna här lite mer moderna människor som söker, vilket man då förhoppningsvis har, då kanske de ofta vill ha referenser, alltså att även den som söker vill ha en referens på någon som redan jobbar där. Och inte bara lita på att chefen säger att det är trevlig miljö och så vidare.
Nej.
Och alla sådana frågor blir ju också, då kommer ju den ju känna sig väldigt väl om enda dagen om den får träffa hela teamet och verkligen se hur de är och vad de har för kultur och så vidare.
Ja, verkligen.
Så det är också en fördel.
Och de kan fråga rakt ut. Alltså, har ni verkligen, gör ni verkligen sprintar liksom? Eller är det något fulibu liksom? En chef som försöker sälja in sitt egna, liksom sina egna team kommer ju
säga,
ja, exakt, fast de inte
är. Gör ni det då? Ja. Nej, i själva verket gjorde man en i fjol.
Precis, exakt. Så man kan ju få mer direkta och bra svar liksom. Okej, nackdelar då. Vad finns det för liksom drawbacks med att göra det här?
Ja, det finns ju några. Det här beror ju som vanligt på hur moget det här teamet är då. Men det finns ju lite potentiella nackdelar kanske. En möjlighet är ju att om teamet inte är så bra på gruppdynamik och såna där saker, eller på diversity-frågor, så skulle det kunna vara så att de inte väljer människor som är olika dem själva. Utan att det blir liksom en likhetstendens, att man väljer folk med samma hudfärg, ålder, kön och så vidare. Och det kan ju vara dåligt då för den totala teamproduktiviteten och så vidare. En annan risk är ju att man kanske inte också kan vara mycket mycket av en mognadsfråga, men att teamet inte kommer välja någon som är utpräglat duktigare.
Mm.
Att de liksom kommer uppfatta det som någon slags översittande eller onödigt eller något sånt där. Här, men där kanske chefen då istället skulle kunna tycka att det var jättebra. Liksom.
Mm. Nej, men absolut. Det är ju en avundsjuka grej kan finnas där
kan
också.
Kan vara i värsta fall, ja. Precis.
Att den där personen, oj jävlar, han har gjort allt mycket bättre än jag har gjort i sin karriär. Och oj, vilka jobb han har haft. Och, eller hon, för den delen.
Ja, precis. En sån behöver vi ju inte här.
Nej.
Den tar vi inte, kommer det väl heta då på officiellt språk.
Precis.
Mm. Mm. Sen kanske teamen inte är riktigt lika vana vid långsiktighetstänket.
Nej, det kan det vara.
Typexempel skulle ju kunna vara om någon snart tänker skaffa barn eller något sånt där och det framgår av någon anledning.
Ja.
Och det här gör ju många chefer också i och för sig, men ja. En duktig chef som är van att tänka långsiktigt skulle kunna se förbi allting sånt där och tycka att det absolut inte spelar någon roll. Och dessutom vara medveten om diskrimineringslagstiftningen och liksom...
Exakt, det finns ju en risk att teamet missar de grejerna. Precis. Och bara säger det, jaha, planerar ni att skaffa barn snart? Jaha, du ska bli gravid inom ett halvår. Okej, då är inte du aktuell.
Det verkar jobbigt.
Ja, då tar vi någon annan.
Mm. Vilket både är olagligt och dumt.
Exakt. Så det gör inte det.
Precis.
Mm. Nej, men det är bra.
Mm. Vad finns det för nackdel då? Det kan ta tid av teamet.
Ja, det kan det göra.
För tänk, om det nu är som det är just nu till exempel, eller om man, alltså det är väldigt svårt att hitta folk, och om man har en väldigt stort expansionsbehov så är det väldigt mycket rekryteringar.
Mm.
Då kan det ju till slut faktiskt bli så att de spär ut sitt fokus och det blir mindre utvecklat. Det är ju en potentiell nackdel.
Precis, tänk nu att ett team sitter och sen så vill de med 5 personer och alla 5 vill vara med på alla intervjuer och de vill göra 10 intervjuer. Ja, ni förstår. Ja. Det börjar dra iväg i tid liksom. Så det är klart, det är ju en nackdel. Det är klart.
Och då kan det vara bättre att wasta chefens tid som kanske inte används till något annat produktivt i alla fall.
Det är inte värdeskapande tid. Nej, precis.
Men självklart då, om du fortfarande har en linjechef, då kan man ju balansera det där förstås. Man kan ju låta chefen göra de sakerna som inte kräver teamkompetens lika mycket. Om det nu finns sånt, referenstagning, kanske grovsållning, om man vågar det och så vidare.
Ja.
Lite på vilken chef man... men att teamet liksom gör slutvalet och såna där saker.
Ja, men det är en god idé. Absolut.
På lite på samma sätt som när man använder en rekryteringsfirma så gör ju den ofta inledande arbete och sen går den riktiga chefen in. Här ser vi chefen som rekryteringsfirman och teamet som den riktiga chefen.
Ja.
Så att säga.
Ja. Det var snabbt, men ja, jag håller med dig. Det är bra. Sen, man kan säga det, de grejerna vi nämnde där som... nackdelar eller risker ska jag säga. De riskerna finns ju idag och de misstagen görs ju också hela tiden idag. Ja. Fast så menar chefer är inte bättre än team på de här
inte
grejerna.
Alltid, nej.
Just det här som du nämnde med att man rekryterar sig själv och en person som är väldigt lik en själv. Och framförallt om man är man så rekryterar man gärna en man. Liksom. Mm. Det misstaget begår ju varenda svensk chef som finns i princip.
Verkligen.
Så den kängan ska ni ha ändå, alla chefer som lyssnar.
Mm, om ni vågar lyssna. Sen är det väl lite roligare också, va?
Ja, det tror jag. Jag tror teamet tycker det är en kul grej. Det kan skapa bra mervärde. Alltså om då börjar folk prata om det här, för det här sker inte till så stor del.
Nej.
Och då får man lite employer branding plus på det och så blir det en aktiv arbetsplats och det låter som en kul grej och sådär.
Mm.
Så ja, det jag tror det är en smart grej att faktiskt sno om ni sitter på ett företag och ska rekrytera.
Mm. Mm. Verkligen. Ska vi släppa teamen, göra jobbet och gå vidare på agil rekrytering i allmänhet?
Ja, vi gör det.
Sägas kanske, vill du säga något om svenska arbetsmarknaden?
Ja, det kan jag göra.
Prata i svenska.
Ja. Nej, men min tes är lite så här då, att både som rekryterare och som kandidat så tycker jag det är viktigt att förstå att det finns ganska lite bra folk.
Ja,
det är svårt att hitta, speciellt inom IT idag. Det är jättesvårt att hitta en bra agil coach, det är jättesvårt att hitta en scrum master, det är super svårt att hitta bra utvecklare. Så man får tänka på det både ur ett rekryteringsperspektiv men även som kandidatperspektiv. Är du duktig och har ett bra CV så ska du veta det, att varenda företag vill ha dig liksom. Sen kommer de aldrig erkänna det och de kommer spela svåra och säga att ja, men vi har flera intressanta kandidater här och så vidare. Men så enkelt är det egentligen. Och samma sak ur ett rekryteringsperspektiv, för man tänker, hittar man någon som är duktig liksom, så måste man vara snabb och hugga den personen.
Precis. hugg direkt. Håll inte på så där och tänk att du ska jämföra och kolla vem som är bäst av alla och så vidare och så vidare. För risken är enorm att du tappar din bra kandidat.
Visst. Och det bästa exemplet vi har på det är faktiskt vi hade på mitt jobb då, så hade vi en bonus om man rekommenderar någon, alltså en kompis typ. Och om det leder till en anställning så fick man helt enkelt pengar då. Och då fick vi in ett tips på en tjej som utvecklar. Och hon hade då skickat signal till sin kompis att hon var intresserad av vårt företag och också att byta jobb då. Så då sa jag det till en rekryterande chef, och den här rekryterande chefen ringde upp på en gång.
Just det. Åkte in.
Ja, precis. Och åkte alltså då 4 mil i bil för att möta upp henne på hennes lunch liksom. Så fast hon kanske inte riktigt var redo för det, så han sa bara, jag kommer på en gång, vi ska träffas. Och sen så är mer eller mindre så har de skrivit ett anställningskontrakt i eftermiddag. Och det är lite så man måste göra idag. Om man vill ha bra folk så får man vara beredd att göra de grejerna. Det var min poäng.
Ja, men verkligen. Precis. Och den ledde ju till anställning sen också. Den personen jobbar nu på företaget.
Ja.
Ja, vi var inne på det, men det tål så att säga igen att det där med att inte rekrytera kopior på sig själv, det sa du ju
förresten, det gäller ju alltid det.
Men bara det
att göra. Nej, men det är värt att nämna
till.
Ja, det kan vi göra. För jag har själv varit nära att göra det misstaget så att säga. Och det är väldigt lätt att tänka så liksom, att om du sitter och rekryterar och sitter och pratar med någon, och så träffar du någon som är lik dig själv, ni kanske har samma intressen, ni har samma bakgrund, samma kön för den delen också. Det är väldigt lätt att man börjar gilla varandra då, för man passar som personer kanske, man går ihop. Men för det så behöver inte det vara en bra rekrytering liksom. Men det är väldigt lätt att chefen går bara på vad den själv känner skulle passa chefen, fast chefen kanske inte ens ska jobba med personen, utan bara ha ett linjeansvar. Så därför blir det väldigt lätt att man tar någon som man är väldigt lik, och så tycker man perfekt, vilken bra rekrytering jag har gjort, nu blir allt bra, och så går man tillbaka. Och sen då när, det här är det värsta nu då, för det som händer sen om man tittar lite långsiktigt på detta, det är ju då att den här chefen som rekryterat den här personen X, och när chefen slutar eller rör sig upp i hierarkin, då kommer X få det där jävla chefsjobbet. För chefen kanske väl eller rekommenderar den, och sen kommer den X göra samma misstag igen och sådär.
Och strukturen bevarar sig själv i all evighet.
Liksom. Exakt. Och det är därav så sitter vi på idag på en jävla massa manliga chefer. Och även på högsta nivån så är det ju bara chefer, och de ersätts av, förlåt, det är bara män som chefer, och de ersätts av män.
Ja, det är bara chefer på högsta nivån också.
Det är bara chefer som är chefer, jag blir så förbannad.
Nej, men precis, för att de har valt människor i nivån under som liknar dem själva.
Exakt, så de följer bara varandra hela vägen.
Helt sant.
Ja.
Det finns ju någon gammal överlevnad, om man vill förstå det, om man vill vara lite välvilligt inställd till det beteendet, och så finns det ju någon gammal överlevnadsgrej från savannen, va? Att det är de djuren som är välvilliga mot sådana som liknar sig själva har ju större chans att överleva. Så det är den gamla instinkten bland annat som man jobbar mot, så därför är det viktigt att ha medvetenhet och vara den intellektuella människan när man håller på med det här, och inte bara gå på sin instinkt.
Nej,
för den kommer lura dig liksom.
Ja. Men man tänker då att nej, men den här rekryteringen vi gör med magkänslan, och det ska kännas bra och sådär. Ja, men det är bra. Nu har vi poängterat in den i alla fall.
Det kommer vi säkert prata om i något annat.
Ja, verkligen. Den ska vi komma tillbaka till. Kommer du göra rekrytering då?
Ja. Jag är ju en sån här människa då som tycker att kunskap är ju lite av en fälla.
Ja, jag håller med.
Om man går bananas och börjar spesa allting som personen ska kunna, så går man ofta bort sig. Och det är ju självklart inget fel att ha kunskap. Det är liksom inte diskvalificerande, men det är liksom inte alena kvalificerande, utan det viktiga att någon har, det är ju vilja. Vilja och energi.
Vilja att lära sig.
Ja.
Precis.
Personen har en grundutbildning som liksom är lite svår och sådär, då vet man att personen kan lära sig saker. Och om den sen har vilja och energi och vill liksom på riktigt göra det här arbetet, då kommer den kunna tillskansa sig sakkunskaperna på jobbet.
Ja.
Och det är jätteviktigt att komma ihåg.
Och det kommer gå mycket snabbare än vad ni tror också.
Ja.
Det är det som är poängen. Alltså, det är inte så att den här personen kommer att vara dålig 10 år och sen kommer det hända, utan det kommer ske ganska fort.
Som i 1-4 månader.
Ja,
liksom.
Precis.
Och däremot tvärtom, då kommer man hålla på i 10 år, men det kommer aldrig hända.
Nej.
Alltså att man har i teorin rätt kunskap men inte har ordentlig vilja. Exakt. Det kommer de aldrig få. Eller, vanligtvis kommer det aldrig hända. Liksom.
Så därav har både du och jag tagit bort år och erfarenhet i våra annonser.
Precis. Det är no-no tycker jag.
Jag tycker det också.
Hålla på och säga hur mycket erfarenhet man ska.
Alltså du ska ha varit chef i 5 år, du ska ha varit projektledare i 10 år, du ska ha varit agil coach i minst 4 år. Alla de hårda kraven, det jag tror de personerna som matchar in och gillar det tror jag kommer att vara fel liksom, mm. också. Sen kan du träffa rätt ändå såklart, men du kan tappa bort också.
Mm.
Vilka tappar man främst?
Ja, men på strukturell nivå nu, om vi pratar, nu går vi in på genusfrågorna här igen. Och man har väldigt mycket, statistiskt sett, om man har mycket krav i sina annonser så tilltalar det fler manliga sökande.
Mm.
Och om det står mycket beskrivningar och personliga egenskaper så blir det statistiskt sett fler kvinnliga sökande.
Ja.
Så det blir en, om man har en arbetsplats med mycket manliga medarbetare, så är det bättre att inrikta sina annonser på att beskriva personliga egenskaper och ha färre mängder krav, så att säga.
Precis, för kravlistan väl kommer uppfattas som att, att man inte uppfyller den, och då söker man inte liksom, i det fallet.
Precis, det är liksom, om man ska ta det stereotypa kvinnliga beteendet då, det här gäller självklart inte alla individer, men det gäller på en större population, så är det att om det är en kravlista på 25 grejer och man inte uppfyller en av dem, så kommer man inte söka.
Mm.
Medan mannen kan vara precis tvärtom då, i stereotypt, att om det är en kravlista på 25 grejer och han uppfyller en sak med råge, så kommer han söka.
Då räcker det liksom.
Ja, precis.
Ja, men det är farligt.
Mm. Viktigt att tänka på.
Så om vi kopplar tillbaka det till vår tidigare genusrant här med att manliga chefer rekryterar sig själva, så kommer de dessutom sitta och skriva de här jävla kravlistorna, som gör att kvinnor inte söker också liksom. Så det är ju en faktum här då.
Precis.
Så men det är ju en enkel grej att göra. Att verkligen tänka på det, ta bort de här hårda kravlistorna och skriva på personliga egenskaper istället. Och sen rekrytera på vilja.
Jag vet inte hur det blir, jag jobbar i en sån bransch, men om man satt och rekryterade sjuksköterskor eller förskolepersonal, kan det hända att man skulle göra ett litet inslag av tvärtom då, om man känner att man är för få manliga sökande.
Det är en väldigt intressant tanke.
Men det är en spekulation, inget, för det har vi ingen erfarenhet av.
Nej, det har vi faktiskt inte. Men det vore otroligt spännande. Stenhård kravlista. Om ni vill ha män då.
Och se vad som händer. En annan grej som man verkligen ska se upp med är de här orden som ofta faller ungefär så här: i just det här fallet behövs det kolon och så någonting. Och det kan vara ett visst antal års erfarenhet eller något sånt där. För det brukar bara vara någon liten ful mur som folk gömmer sig bakom.
Ja, det är riktigt klassiskt det.
Ja, precis.
Ja, men det är så här då att jag håller precis med vad du säger. Jag tycker heller inte det ska vara en kravlista annonsen, men just i det här fallet så måste man ha jobbat 10 år med SQL-databaser. Det är just den då. Och den blir väldigt svårt. Okej, ja, men då skiter vi i det här gången. Fan, gå inte på den fällan.
Nej.
Det är bara skitsnack.
Se upp med de orden. Just det här fallet. Alla varningsklockor ska gå igång.
Ja, det ska blinka ovanför huvudet.
Jag funderar lite på det här med om man ska ha ett typ. Om man har ett sånt här jobb som det finns ganska få av, till exempel högre chef, så är ett klassiskt knep kan ju vara att inte ge sig förrän man har en kandidat av bägge kön som duger till jobbet.
Mm.
Sen kan man tillåta sig att välja även det överrepresenterade könet.
Absolut.
Om den på riktigt är bäst, så att inte den individen blir diskriminerad och så vidare, som en person. Mm. Men för att man liksom ska lära sig att rekrytera så att bägge könen söker, så ska man se till att inte ge sig förrän man har kandidater av bägge kön.
Mm.
Och det är ju ett knep då kanske.
Ja, jag tycker det är ett knep även på läge. Alltså det kan inte vara en hög chef egentligen, utan det kan vara, jag menar, nu sa vi precis att det är väldigt ont om utvecklingen, så får du en kanonsökande. Nej, du kanske inte ska gå till den personen och vänta 3 veckor för att du sitter och väntar på att få andra könet liksom. Men det är en ganska god tanke att du får inte göra rekryteringen från du har en kvinnlig och en manlig bra kandidat som du verkligen kan tänka dig. Om du gör det på all den rekryteringen, så kommer du liksom få en trevligare utfall.
Du kommer ställa om liksom beteendet.
Ja.
Och det är klart att om man tar en sån där population utvecklare då, där det är bråttom, så kanske man inte vill låta det stoppa sig i varje fall. Men då kan man ju istället liksom applicera det tankesättet, eller man kan kolla statistiken bakåt. Och man märker då att man i väldigt många fall, eller mer än hälften av fallen eller något sånt där, inte har haft realistiska sökanden av bägge kön, så får man ju börja vidta åtgärderna framåt istället liksom.
Precis.
Och det kanske man kan tillåta sig då, om det är hög genomströmning och stora populationer. Då blir det inte lika viktigt att det är i varje enskilt fall kanske.
Nej, jag är med dig.
Ja.
Kan man, det är bra.
Men gör det fortfarande. Gör analysen liksom.
Ja,
kolla bakåt. På våra 10 senaste rekryteringar har vi haft kandidater av bägge kön. Liksom.
Ja, precis. Absolut.
Utbildning.
Ja, precis. Är utbildning viktigt då?
Ja. Ja, jag tycker inte så, återigen, inte ner, hela vägen ner på individ, att varje individ alltid måste ha högskoleutbildning.
Mm.
Men jag tycker nog att om, ponera att det är systemutveckling som vi bedriver, så tjänar vi på att ha liksom en huvuddelen av människorna har akademisk utbildning.
Mm.
Det känner jag väl.
Ja, jag håller med dig faktiskt helt och hållet. Mm. Det som är viktigt med utbildning bara, det är, man får inte fastna. Som student vet jag, jag var ganska nyligen student. Jag tog examen för 4 år sedan. 4,5 år sedan men nu. Då vet jag att det var otroligt mycket snack om betyg. Jag måste ha bra betyg. Och sen också vilka kurser jag väljer, att det är viktigt.
Mm.
Alltså som rekryterande chef så är det totalt skitsamma. Ett ja. Bra för betyg. Så vidare, du inte ska jobba som någon supermanagementkonsult på en av de stekaste amerikanska byråerna. Nej, då är betyg viktigt. Annars är det totalt skitsamma. Och vilka kurser du har läst, det kommer vi aldrig fråga. I alla fall inte för 95% av alla jobb. Det är också totalt oviktigt. Läs det som du vill och det du tycker är kul. Försök inte spetsa till ditt CV utifrån vad du tror att arbetsgivaren vill ha. Det ska jag säga. Men jag håller med, men det som jag tycker är, och det tycker du också, det vet jag, själva uspen med att någon har utbildning i sitt CV, det är att man är medveten om att personen har möjlighet att tillskaffa sig ny kunskap och lära sig nya saker snabbt.
Precis.
Då man vet det liksom att okej, du kanske har aldrig skrivit en .NET-kod, men, en rad kod, men du har jobbat med Java och du har pluggat, då vet jag att sätter jag bara de här, det är egentligen den här personen, ger dig den här utbildningen och de här 3 böckerna, så kommer du lära dig det här snabbt liksom.
Helt sant. Jag har satt och rannsakat mig själv. Jag har faktiskt kollat betyg på sökande.
Ja, du har det?
Ja, det
har jag. Jaha, jag har aldrig gjort det.
Men då har det varit så här att jag har känt, jag har aldrig gjort det på alla, men när jag liksom har känt att det har haft något frågetecken. Och om frågetecknet har varit lite så här, är den här en minsta motståndets lagmänniska, alltså lite av en slack eller någon som liksom som hela tiden bara gör det så lätt för sig som möjligt. Då har jag kollat, och det jag framförallt har kollat efter då är, finns det några höga betyg i det här? Eller är det bara 3 år då, om man tar det i gamla systemet till exempel? Om det då har varit bara 3 år, då har jag väl sett det som en varningssignal som liksom har stärkt.
Okay.
Så ett lite sådana strukturella betraktelser.
Man får se upp där bara, för just i mitt fall, jag har själv nästan enbart 3, jag har någon 5 också. Men,
ja, men du ser,
85,
du har någon 5.
Ja, men 85, ja. Ja, det har jag. Ja. I linjär algebra 2 faktiskt, av alla jävlar med. Men snöa in på det helt. Men det var skitkul. Men det som är, man får se upp med är till exempel då, jag har 3 allt, men jag har ju också läst 2 5-åriga utbildningar på 5 år så att säga. Så jag valde att göra så istället. Så man får bara läsa noggrant och drömma helt. Men visst, det kan ju avslöja en 8 om man har någon misstanke, det kan det göra. Men om du är liksom duktig och ger ett bra intryck, så kommer man inte fällas på sina betyg.
Jag skulle säga, jag har nog också kollat, jag kollar nog mer vad du gör uppenbarligen. Jag har också kollat om någon, om jag har varit misstänksam, att någon har dålig självkännedom, så att de påstår att de är en viss, att de har vissa intressen och så vidare. Då har jag nog kollat vilka kurser de har gått.
Okay.
När jag har känt att det inte riktigt hänger ihop. Och liksom kunnat, och ställt sådana frågor då. Ja, men du har ju valt de här kurserna, men du säger att du är intresserad av det här och det här. Då säger de ju ofta att de är intresserade av något som står i annonsen. Men där man misskänner att de inte riktigt ändå är det.
Liksom. Okej. Okay. Fan, vilken lura rekryterar du det? Ja, men det är klart, man kan ju, det är väl en god idé att göra ett mer jobb där kanske.
Men grundbetraktelsen är ju helt rätt. Kommer en klockrena människa med massa energi och vilja och har en examen, då kommer
det räcker liksom, precis. Ja, men det gör det
alldeles rätt.
Vilken är din bästa rekrytering du gjort då?
Oj, vilken svår fråga. Jag har inte jag rekryterat dig här.
Nej. Det är jag glad över.
Ja, men det hade
ju inte njuta
av det. Det hade varit svaret annars.
Ja.
Nej, den får jag suga lite på, tror jag. Har du svar själv?
Nej, men det är väl talangprogrammet skulle jag säga, som vi har kört. Vi har alltså gjort en, alltså man tar direkt från universitetet och så gjort ett program på vårt företag. Där man liksom kör 6 månaders upplägg med att man får gå runt och lära hela företaget, träffa höga chefer, göra gemensamma utbildningar och så vidare. Och på så sätt få in nyexare snabbt in i företaget. Och där har det visat sig redan efter liksom ett år att man har liksom givna chefskandidater som är helt grymma, otroligt duktiga utvecklare. Som både är lojala mot företaget men också är sinnessjukt duktiga. Som kanske
Nej, men det är sant. Det blir, man har lite olika genrer på det här. Men en, då har jag alldeles rätt. Och jag och en annan gammal kollega till oss hittade på det här en gång i tiden då, 2015. Och en av dem som var med där, som var de första flygande prototyperna då, så att säga, han är ju idag, går ju ett ledarskapsprogram och så vidare. Flera av dem gör det.
Ja, de gör det.
Men där någonstans tror jag, det är nog bland mina mest lyckade rekryteringar. Det får man ju säga.
Mm.
Men även det här faktiskt, alltså kvinnliga då, om jag nu ska raljera om det igen, kvinnliga chefer, det har ju hänt flera gånger att det har suttit någon som är skitbra, som bara inte får, alltså alla uppmuntrar och säger att sök och så vidare och så vidare, men personen får inte chefsjobben.
Nej.
Där har jag gjort otroligt bra rekryteringar för.
Och där finns nyligen potential i alla organisationer. Och det finns ju många som liksom tyvärr då sitter och säger nej, men jag kan nog inte och vill kanske inte. Och
det är den andra sidan. Det kommer nog ett genusavsnitt också, hörni.
Ja, jag tror det. Det börjar ju närma sig det.
Faktiskt.
Vi bygger upp här. Vi kan liksom spara all genusrant till agil genusavsnittet.
Då får ni ha hörselkåporna nära.
Ja, precis. Lyssna inte på det avsnittet. Kan säga det där nu.
Kommer det gå i taket.
Ja. Ja, men bra. Det är det vi har med om rekrytering.
Ja, jag tror det.
Vi kanske har missat något, men,
ja,
men det är väl några huvudpoängar ändå. Det är, lägg ner det på teamen.
Mm. Gå på vilja, inte på kunskap.
Bra, ta bort det här med strikta krav tycker vi då. Mm. Speciellt om ni vill ha mer kvinnliga sökande.
Mm. Och se till att vara otroligt vaksamma om ni hör orden i just det här fallet.
Ja, och rekrytera inte dig själv heller. Det är väl en bra sammanfattning om faktiskt agil rekrytering. Vi har fått lyssnarfrågor.
Mm. Flera stycken.
Ja, kul. Mm. Äntligen.
Det är vi glada för.
Ja, fortsätt skicka in. Vi blir superglada. Både, både lyssnarfrågor och funderingar. Det kan vara verkligen högt och lågt.
Mm.
Men en fråga vi har fått. Det är, vad tror vi kommer postskrum?
Det här är Eriks favoritämne.
Ja, det här går jag igång på helt.
Kör.
Alltså, det är ju frågan är helt enkelt, alltså, vad kommer efter? För man får ju se det som att Scrum är ju inte här för att stanna liksom. Det är inte så att bara nu kör vi Scrum i 150 miljoner år framåt och så gör vi allt annat. Utan det här kommer såklart vidareutvecklas, va?
Mm.
Precis som jag brukar säga, den här evolutionsbilden med apan som reser sig och blir människan. Den uppfattas ju många gånger som att den tar slut liksom.
Mm.
När vi står där på våra två ben med två armar som vi ser ut idag.
Mm.
Bilden, det borde stå punkt, 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 punkt. Så den ska ju såklart fortsätta. Och vi vet ju inte vad som kommer framåt liksom. Så, och varför vi inte nämner det postagilt, varför gör vi inte det? Det får du nämna
det. Det är för att jag tycker att det är en kultur, agilt. Och den kan överleva under väldigt lång tid, tror jag.
Ja, jag tror det med.
Men däremot Scrum är en metod liksom inom den agila kulturen. Och den kommer, ja, det är om den utvecklas väldigt mycket, men i sitt nuvarande utförande kommer den ju inte överleva.
Nej, jag vet. Det tror inte jag heller.
Och det är inte meningen heller, precis som du säger.
Nej, det är det inte. Så vad kommer efter då?
Mm. Sure.
Ja, jag tror ju på någon, jag kallar det själv för swarms. Och jag tror då liksom att, vad är swarms då? Jo, det är egentligen att man kan skapa snabba, agila team som är, liksom sitter över hela världen, och sen så kan jag liksom på i princip ett knapptryck beställa 10 team och så bara shup, kommer de liksom på en gång. Och så har jag liksom bara swarm som kommer till mig och så kan de jobba på min idé under en tid, viss tidsram liksom, som jag betalar för, och sen är det, kan de försvinna ut och så.
Mm.
Och jag tror ju liksom att om man ska hålla lite framtidsspaning, så har jag nämnt det lite förut, men jag tror ju att i framtiden så kommer duktiga utvecklare kommer vilja jobba med sånt som de på riktigt brinner för.
Mm.
Så då är det ju att jag kommer på en idé då som gör att okej, vi ska göra en hälsoapp eller någonting, eller vi ska rädda liksom, vi ska ta bort någonting, eller vi ska rädda något, eller vi ska sälja något eller vad det kan vara. Och då liksom att personerna som ansluter sig på riktigt känner syftet liksom, med, de förstår att okej, det finns ett grundsyfte med den här idén, det ska liksom eliminera något eller...
Purpose driven liksom.
Exakt, purpose driven. Så då kan jag, antingen så kan jag ju då få liksom folk till mig på grund av det, att jag betalar plus det, och eller att de äger en del av företaget om de hjälper mig. Men jag tror ju liksom att då tror jag att jag, om jag sitter, eller om du och jag här kommer på en idé nu då, och så säger vi att fan, den här idén är kanon, den här tror vi på, då kan man ju köra typ crowdfunding, alltså att man finansierar via att publik liksom.
Potentiella att, liksom köpare och konsumenter av det här i framtiden och så vidare.
Exakt, jag kommer inte på namnet på det nu.
Crowdfunding.
Ja, bra. Crowdfunding. Så då slänger vi ut den, och då, det går ju snabbt liksom. Men vi kan få in $1 million på några timmar.
Om den idén är tillräckligt smart.
Om den är tillräckligt smart, och då slänger vi ihop ett utvecklingsteam. Och då kanske vi behöver 10 utvecklingsteam som jobbar på det här parallellt i en vecka. Och sen redan efter 3 dagar är den produktionssatt, efter en vecka är den klar liksom. Där tror jag framtiden ligger. Jag tror vi måste ha ner, det går liksom inte att komma på en företagsidé, bygga upp en riktig utvecklingsorganisation med fysisk personal som ska flytta till ditt kontor. Men bara där har du ett år innan du har ett eller två till uppe.
Kan man så, ja.
Och då är liksom din idé kommer vara utdöd då. För takten liksom för hur snabbt man måste ut med sin idé måste gå mycket snabbare.
Kommer gå snabbare. Mm.
Så det tror jag på. Sen blandat med, i och med att de här personerna kommer inte sitta på fysiska kontor, tror inte jag, utan det blir någon form av nomadtänk då. Liksom att de kommer sitta var de vill. Och sen så kan de bara själva då gå in via någon portal och säga, de här är de 10 jobb som finns uppe just nu, liksom, vill du ansluta till en sån här swarm? Liksom, ja, det vill jag. Och tittar man på crowdfunding då, så det är vi på allt för, har du hört om Exploding Kittens?
Nej.
Exploding Kittens är ett spel som handlar om katter som sprängs. Och det är alltså ett skitenkelt spel med några papperslappar, man får lite uppdrag och så har man en bräda man går runt på liksom. Och så sprängs katter då beroende på vad du gör, och så har man, du har x antal liv och så dör du liksom och så vinner någon. De kom på det här spelet, de la upp det på Founded by Me eller Kickstarter, jag tror det var Kickstarter, som är då en crowdfunding-plattform. De ansökte efter $10,000.
Ja.
De ville in $10,000, för det var som krävdes då för igång produktion. De fick in $8,7 million på typ 3 veckor. Så där har ni, bara för att förstå liksom kraften av att är det en kul idé, så det liksom de pengarna bara på en gång finns där. Och har du $8 million och kan då realisera det i en sån här swarm-värld, då det är ju liksom 20 utvecklingsteam i ett år liksom. Eller något sånt där kanske.
Nej, men verkligen.
Fatta vilken potential det är liksom.
Enorm kraft är det.
Enorm kraft. Vad tror du själv? Håller du med mig? Eller har du
ja, verkligen. Ska jag bredda den synen lite, så ska jag väl säga att det är klart att om man har, alltså ponera att det är mer i den verkligheten som vi lever i just nu, att man har någon, att det är en stödjande idé till något företag som har verksamhetsprocesser och så vidare och så vidare. Då kan man ju tänka sig att man kanske jobbar med någon slags fast personal i det där företaget, och då blir istället utmaningen att de ska kunna svärma till den idén som för tillfället är bäst liksom. Det behöver ju inte vara externt och nomader, men det, jag tror att en typisk sån utveckling som vi har är att man kan liksom, man kan sitta och, ja, men jag jobbar här med applikation B, och det har jag gjort nu i 10 år, och det gillar jag för det tycker jag är mysigt.
Nej.
Utan liksom man kommer behöva, precis som du säger, man kommer behöva bredd att liksom samlas på. Nu är applikation B ute, nu är det applikation Ö som behöver byggas här på 2 veckor, och vi behöver samla ihop jättemånga människor som verkligen fixar det liksom, för det kommer öka vår konkurrenskraft och sådär. Men då kan man ju förtänka sig att man fortfarande har personal som kan företaget och processerna och förstår verksamheten. Även om de liksom är flexibla på andra sätt.
Visst, absolut. Och de kanske är då produktägare i de här Swarms-teamen, eller utvecklare i Swarms-teamen. Absolut, så kan det vara. Så ni vet vad ni hörde det först. Agila Swarms. Där har vi det som kommer på skrum.
Snabb rörlighet. Vår andra fråga då. Den får nästan läsa lite från. Den rör kravare.
Det gör det.
Att vara kravare.
Precis, så vi har fått in även en andra lyssnarfråga. Och den lyder så här då. Det är en förvirrad kravanalytiker som har skrivit in. Det är så underteckningen är. Och då är frågan lite att hur ska man jobba med krav egentligen då? Ska ett Scrum-team innehålla en kravanalytiker? Hon skriver själv att hon har svårt att hitta sina arbetsuppgifter i Scrum-teamet, och hon upplever att stegen för kravinsamling är otydliga. Och sen också så frågar hon om man ska göra en nulägesanalys av underlag för diskussion i groomingen, eller om teamet blir färgat av nuläget och svårt att se det kreativa i att bygga turbiläget då. Så det är väl egentligen det vi ska försöka svara på. Det är med några andra frågor här, men vi fokuserar på de här grejerna. Och det är ju egentligen det du frågar är, eller det du är ute, är ju liksom kravanalytikerns roll i en agil värld. Och om man ska vara strikt då, så just kravanalytikerrollen kommer ju från den traditionella världen liksom. Där finns en projektledare, en kravanalytiker och så vidare va. Så beteckningen eller så på rollen är egentligen, ja, den rimmar ju mer mot den gamla världen.
Kan man tycka. Men även systemutvecklare fanns i den gamla världen.
Ja, sant. Ja, men det är sant. Och det är värt att säga också. Hur ska vi göra då? Hur gör vi med kravanalytiken i den agila världen?
Ja, men jag kan väl känna att det beror som vanligt lite på den. Det är det trista svaret. Men det är väl okej att vara, alltså att vara specialist på krav. Och veta hur man gör en sån här nulägesanalys på bästa möjliga sätt, och veta hur man dokumenterar krav, hur man ska jobba med krav, och hur man gör en användarintervju, eller hur man analyserar en användare eller ett användarbeteende och så vidare och så vidare. Alltså allting sånt. Men jag kan väl känna att fastna inte i att bara kunna det, för det tror jag kanske blir ett problem, utan försök ha någon slags T-shape även där, och kunna åtminstone kanske testa eller något sånt där också.
Mm.
Och då tycker jag definitivt att den här personen ska vara på teamet. Och särskilt, då ska man förstås placera den personen i de teamen som ligger tidigt i produkters utvecklingsfas och så vidare, när liksom kravarbetet är mycket, helt enkelt, när det är intensivt. Och då är väl det jättebra.
Mm.
Ingen, och alla behöver inte kunna skriva kod, liksom. Man kan vara teammedlem, duktig på krav, kunna lite test. Och
ja, eller Scrum Master eller
ja, vad det och så vidare.
Men, ja.
Jag ska bara lägga till då att då, när man väl gör det här kravarbetet, då får inte den här personen sitta och göra det själv.
Nej.
Utan då får teamet göra det.
Precis.
Och bestämma hur det ska göras, liksom.
Exakt.
Det är viktigt, tycker jag.
Och för det som jag tror är väldigt lätt här, det är att man stoppar den här personen utanför teamet.
Att den blir som bara någon teoretisk medlem av teamet, men aldrig gör en arbetsuppgift tillsammans med någon annan människa. Och därmed inte en riktig teammedlem. Och det tror jag är livsfarligt.
Precis. Det får inte bli så att du som kravanalytiker sitter utanför teamet och ska leverera in resultat. Nej. Till teamet.
Exakt.
Färdiga user stories rakt in. Det kommer aldrig funka. Nej. Bara lägg ner den idén. Ja. Det är en dum idé.
Precis.
Utan det du kan göra som kravanalytiker, sätt dig i teamet, försök till lära till och med, skriv gärna kod, sitt med utvecklarna och prata med dem om hur kan vi som team få in våra krav. Precis.
Och anta att det ska skrivas user stories. Ja, men utbilda de andra hur de ser ut då, och såna där saker, det är väl okej. Och ha lite koll på det, du kan liksom ha lite koll på hur det dokumenteras och vad man sparar alltihop och så vidare. Men alla får hjälpas åt att skriva själva user stories.
Exakt.
Frågan om nulägesanalys, det går väl absolut att göra. Det jag kan känna, faran med det skulle ju vara om det blir en för stor utredning av alltihopa.
Mm.
Men att göra en nulägesanalys lite snabbt då, bara för att förstå var man är någonstans, det tror jag inte hämmar kreativiteten så himla mycket.
Det tror inte jag heller, men det som du säger, det får inte bli någon 10-sidig rapport som... Nej. Ska läsas igenom varje gång man groomar eller gör en planering. Utan återigen, gör den inte själv. Ta med dig teammedlemmar och gör den. Och då ska inte de få liksom presentera den istället.
Precis. Lite tjup liksom, så har ni ett nuläge. Ja. Så vet ni.
Så, och fastna inte i att du är kravanalytiker heller. Utan se dig själv som teammedlem. Du kan ha ditt djup och din specialitet i att samla in krav eller förstå användare och skriva user stories till de bitarna. Men se till att bredda dig så du kan göra fler grejer i teamet och bidra.
Precis.
Bra. Jag tror det. Ja. Lycka till. Hoppas du blir mindre förvirrad.
Precis. Annars är det bara skriva in fler frågor.
Ja. Och tack för att du lyssnade på något.
Verkligen.
Och tack alla för att ni lyssnade på den.
Just det. Börjar vi bli klara, eller?
Ja, det tycker jag.
Ska vi nämna, på måndag tisdag så är det Agile People Sweden i Stockholm någonstans, va?
Ja.
Och det kan, jag vet inte om det är fullt och så, men om ni har tråkigt på måndag tisdag så kan ni kolla i alla fall.
Ja.
Sen kör Agila Sverige en ny konferens, en endagare här, 15 november, som heter Love Diversity.
Mm.
Som helt enkelt kretsar kring mångfald.
Mm.
Och dess koppling till agilt.
Den har vi själva inte gått på, den är ny.
Nej, den är ny, ingen har gått på den. Så det kan gå hur som helst.
Men det låter väldigt spännande, det måste vi ändå säga.
Tillräckligt intressant för att nämna så här.
Ja, vi puffar för den, helt klart. Det gör vi.
15 november.
Mm. Och vi finns på Instagram.
Ja.
Agilpodden. Mm. Och även om ni vill mejla då, så nås vi på agilpodden@gmail.com.
Bra.
Bra.
Tack för den här gången. Ja. Tack för att ni lyssnar.
Verkligen. Supertack.
Vi hörs.
Bra.
Hej.